Nu på förmiddagen ska vi försöka komma loss ordentligt. Och så ska vi ta och titta på huvudbudskapet i Romarbrevet. Jag brukar säga att ett bra bibelstudium hamnar man förr eller senare i Romarbrevet 8. Men inget brev, tror jag, av de nytestamentliga breven är så till den grad ägnat åt att vara läsning i blandade ämnen som just Romarbrevet. För ibland så tycker vi att ja, det handlar ju om rättfärdiggörelse genom tro, och ja, det finns lite grann om judan, och sen finns det att den som är svag i tron, han äter kol eller grönsaker, och ja, han skriver om mycket konstigt, Paulus. Jag undrar egentligen hur han fick idén att skriva Romarbrevet just som han skrev det. Med alla dessa märkliga blandningar av allt möjligt. Det ska vi försöka titta lite på. Låt oss först ta reda på när brevet skrevs. Man antar att det skrevs vintern 56-57. Och det finns också en liten notis i Romarbrevet som antyder för oss var Paulus befann sig när han skrev det. Vi kikar därför i 16 kapitlets 23 vers. Så har vi börjat bakifrån. Romarbrevet 16:23, där står det så här: Gaius, som har upplåtit sitt hus åt mig och hela församlingen, skickar också sin hälsning, liksom statskastören Erastos och brodern Quartus. Gaius. Vem är Gaius? Jo, det är bara vända blad. Första Korinthierbrevets första kapitel och 14 vers. Jag är tacksam för att det bara är Crispus och Gaius som jag har döpt bland er, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Paulus bodde hemma hos denne Gaius i Korint. Gaius, som har upplåtit sitt hus åt mig och hela församlingen. De hade tydligen församlingsmöte i hans gillestuga, så att säga, hemma hos Gaius. Och så bodde Paulus i en vindskupa på andra våningen. Och där författar han Romarbrevet. Och till omväxling är det faktiskt så, när Paulus skriver Romarbrevet, att han sitter inte i fängelse. Annars så var väl det tidsfördrivet i första hand under hans många fängelsevistelser, att han skrev brev. Men när han skriver Romarbrevet är han lös och ledig. Han ska rätt snart åka till Jerusalem. Han har samlat in en gåva till det heliga Jerusalem. Han vet med sig att har han inte blivit tillfångatagen förut, så blir han när han kommer dit. Men han har ju också mycket erfarenhet av att Gud kan rädda ur det mesta. Och därför så skriver han som man gör i Romarbrevet 15, 22 versen och framåt. Det är därför som jag gång på gång har blivit förhindrad att komma till er. Men nu har jag inte längre några uppgifter i den här delen av världen, alltså i Grekland. Och jag har i åratal längtat efter att få besöka er när jag far till Spanien. Jag hoppas att jag träffar er under den resan och att ni hjälper mig vidare på min väg, sedan jag väl en allt för kort tid har fått vara tillsammans med er. Men först far jag till Jerusalem med hjälpen till det heliga. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling för de fattiga bland det heliga i Jerusalem. Han ska åka till Jerusalem. Men sen kommer jag till er, säger han. Och det gjorde han ju också så småningom. Fast inte som en fri man, utan som en fånge. Nu, vad gäller då för församlingen i Rom, den församling han skriver till? Den hade han ju aldrig varit i. Och det är ju lite intressant. Annars så skriver han ju i första hand till församlingar som han själv har upprättat. Församlingen i Kolosse är ett undantag. Där skriver han till en församling som han aldrig har varit i och därför heller inte har upprättat. Och detsamma gäller församlingen i Rom. Han har aldrig varit där. Vad vet vi om församlingen i Rom? Vi ska bläddra till 18 kapitlet i Apostlagärningarna och få en intressant notis. Där läser vi nämligen de första verserna i det kapitlet, de tre första verserna. Där heter om Paulus så här: sedan lämnade han Aten och for till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila som stammade från Pontos men som tillsammans med sin hustru Priscilla nyligen hade kommit från Italien. Eftersom kejsar Claudius hade låtit utvisa alla judar från Rom. Paulus sökte upp dem och då han hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. Det var sadelmakare. Här möter han nu en jude vid namn Aquila. Och han har blivit utvisad tillsammans med sin hustru Priscilla ifrån Rom. Detta gjorde nämligen kejsar Claudius. Och man är lite osäker på när han gjorde det. Men de flesta tippar att det var runt 49. Brevet skrevs alltså vintern 56-57. Men 49-50 sådär utvisades judar ifrån Rom av kejsar Claudius. Och nu är ju väl att märka att både Aquila och Priscilla, de är ju kristna. Det är inte så att de kommer till tro när de möter Paulus, utan de är redan kristustroende när de möter honom. Ändå blir de utvisade för att de av kejsar Claudius räknas som judar. Och det betyder så långt man kan förstå att i den judiska synagogan i Rom fanns det vid denna tidpunkt många Jesus-troende, både judar och hedningar. Men deras vägar har ännu inte gått åt skilda håll. Församlingen består alltså av Jesus-troende judar, Jesus-troende hedningar och antagligen också av sådana som ställde sig mera tveksamma till tron på Jesus. Men det hade ännu inte blivit splittring. När Rom brinner år 64 efter Kristus så måste däremot delningen ha skett. Ty kejsar Nero anklagar de kristna för att ha satt eld på Rom och inte judarna. Nu identifieras de av kejsaren inte som judar utan som kristna. Så någonstans mellan 50 och 64 går alltså vägarna åt skilda håll. Då delas det som ännu år 50 var en sammanhängande helhet. Finns det några historiska bevis för detta utanför Bibelns pärmar? Ja, det gör det lite grann. I Rom levde en historieskrivare som hette Suetonius. Han föddes år 69 och var ju alltså inte påtänkt när det här inträffade. Men han lever alltså och är verksam som historieskrivare en dryg generation efter de här händelserna. Och det var inte så mycket på den tiden trots allt. Han skrev i sin historieskrivning att utvisningen av judarna på kejsar Claudius tid, citat, berodde på deras upprepade deltagande i bråk som anstiftats av Krestos. Den är Krestos, stavas C-H-R-E-S-T-O-S. Och det är möjligt att det fanns en uppviglare som hette så. Men de flesta auktoriteter tror att detta hänför sig till Kristus. Att det blev konflikter med anledning av att en del i den judiska synagogan, den judiska gruppen i Rom, att en del av dem trodde på Kristus, på Jesus. På 300-talet fanns det en man som hette Ambrosiaster. Om honom vet man ingenting. Men han har efterlämnat lite kommentarer där det står att romarna hade kommit att omfatta tron på Kristus och hade likväl bevarat den judiska gudstjänsten. De hade inte sett några under eller tecken och hade inte träffat apostlarna. Man uppfattar detta som en genuin källa, trots att den är skriven på 300-talet, det är ju rätt långt efter. Men det skulle alltså betyda att kristendomen hade kommit till den judiska kolonin i Rom genom att människor hade varit i Jerusalem, kommit i kontakt med församlingen i Jerusalem, tagit med sig budskapet om den uppståndne Jesus dit. Och så börjar alltså tron på Jesus att växa till inom ramen för den judiska kolonin. Jerusalem hade ju vid det laget heller ingen splittring med uppträtt med någon direkt uppdelning mellan judar och kristna. Också apostlarna gick i templet och man hade kontakt med synagogan och så vidare. Jag tror att det är mot den bakgrunden vi ska se att Paulus skriver det här brevet. Och hans ärende, för att gå rakt på sak, han skriver brevet därför att han vill försöka förmå nu dessa olika grupperingar inom församlingen att inte gå åt varsitt håll. Utan han vill försöka hålla ihop detta som en helhet. Guds folk är ett. Vi ska gå till 16 kapitlet i Romarbrevet och titta lite grann på de första två verserna där. Ty när Paulus har formulerat sitt budskap så börjar han skicka hälsningar. Och det visar sig ju att han känner ganska många i den här gruppen i Rom trots allt. Han skriver så här, 16 kapitlet, vers 1 och 2. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe, som tjänar församlingen i Kenkreai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Sen kommer det också hälsa Priska och Aquila. De har tydligen flyttat tillbaka till Rom. Kejsar Claudius var väl inte långsint, får man anta. För övrigt hade han fått mycket annat att tänka på under tiden. Det vet man med säkerhet. Men nu är det alltså så här att när Paulus sitter i Korint och skriver det här brevet så ska Foibe resa till Rom. Och då var det ganska vanligt att man skickade med ett rekommendationsbrev. Denna syster som kommer här är schysst och okej. Ni kan ta emot henne och lita på henne. Hon är ingen villolärare. Hon är ingen tokskalle. Utan ta emot henne ni. Han skickar med ett rekommendationsbrev. Och det kunde han ju gjort i form av ett litet korrespondenskort. 8x11 cm. Med enklaste porto. Men han passar på och skriver ett brev på 16 kapitel. När han nu ändå skickar henne och får någon som bär fram budskapet, och när han nu ändå har anledning att skriva till dem, så är han fiffig nog att passa på tillfället, den käre Paulus, att också förmana vännerna i Rom att hålla samman och inte bråka med varann i onödan. Och det är därför han skriver som han gör i 15 kapitlets 14 vers. Mina bröder, för min del har jag blivit övertygad om att ni själva är så fyllda av godhet och har så mycket av den fulla kunskapen att ni kan vägleda varandra. Ändå har jag skrivit till er ibland lite väl uppriktigt och påmint er om en del saker. Jag har gjort det därför att Gud i sin nåd gett mig uppdraget att gå ut till hedningarna som Kristi Jesu tempelpräst och i helig tjänst förvalta Guds evangelium. Ja, jag har skrivit lite väl uppriktigt, säger Paulus. När uttrycker man sig på det viset? Jo, när man väntar att folk ska ta lite illa upp. När man har trampat på lite ömma tår här och lite ömma tår där, då ursäktar man sig i avslutningen och säger att jag har kanske varit lite väl rakt på sak. Men jag är så övertygad om att ni är så fyllda av godhet, kära vänner, så att ni här hade ni kanske kunnat komma på själva. Paulus har förmanat grupper i en församling där man har svårt att hålla samman. Och där det knakar i fogarna, man är på väg att gå åt varsitt håll. År 64 är alltså delningen fullbordad. Och det här är någonstans i området 56-57. Han riskerar alltså att få ovänner genom sitt brev, Paulus. Men han tar den risken. Han är van vid sånt. Det är inte det värsta som kan hända en, att man får ovänner. Det värsta som kan hända en, det är att man dagtingar med sitt samvete. Vi kan se nu att han har det här ärendet och att detta är hans huvudbudskap. För han talar i sitt brev ömsom till de omskurna och ömsom till de oomskurna. Ibland talar han till de som är judar av börden, ibland talar han till de som inte är judar utan är av hednisk härkomst. Och hela tiden är förmaningen, undervisningen denna: ni måste acceptera varandra. Och själva anslaget, själva inledningen är väldigt tydlig. När han liksom har presenterat sig själv och lite grann om sitt ärende och sina förhoppningar att komma till Rom, så skriver han så här, första kapitlets 16:e vers: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst, men också greken. Juden främst, men också greken. Och det är ju en markering som innehåller väldigt mycket. Det judiska folket är Guds utvalda folk och är det fortfarande, även efter Kristus. Men frälsningen gäller alla folk, juden främst, men också greken. Juden kan inte säga till greken, du har inte här att göra. Och greken kan inte säga till juden, du behövs inte längre. Evangelium är en frälsning för alla folk. Juden främst, men också greken. Alltså ingen kan säga, du hör inte hit. Ögat kan inte säga till foten, du är inget öga, du hör inte hit. Och så vidare. Detta vi läste om igår. Fast det var första Korinthierbrevet. I början av brevet vänder han sig mycket nu till de omskurna i församlingen. Vi går till andra kapitlets 17:e vers. Du kallar dig jude. Det är rakt riktat till de omskurna. Och förlitar dig på lagen. Du är stolt över din Gud, känner hans vilja och kan avgöra vad som är väsentligt. Du har ju vägledning i lagen. Du tror dig om att vara en ledare för blinda, ett ljus för människor i mörker, en fostrare för oförståndigare, en lärare för omogna. Du äger ju kunskapen och sanningen i lagens gestalt. Du undervisar alltså andra men inte dig själv. Du förbjuder stöld men är själv en tjuv. Du fördömer äktenskapsbrott men begår det själv. Du avskyr de hedniska gudarna men drar dig inte för att plundra dem. Du är stolt över lagen men vanära Gud genom att överträda den. Ty som det står skrivet, för er skull smädas Guds namn bland hedningarna. Omskärelse är till nytta om du lever efter lagen. Men överträder du lagen är du trots omskärelsen på nytt en oomskuren. Om nu en oomskuren följer lagens bud ska inte han få räknas som omskuren. Då kommer han som till kroppen är oomskuren men följer lagen att döma dig som överträder lagen fast du har skriftens bokstav och omskärelsen. Till jude är man inte till det yttre och omskärelsen är inte det som syns utan på kroppen. Jude är man i sitt inre och omskuren är den som är det i sitt hjärta, i ande och inte efter bokstaven. Han får sitt beröm av Gud, inte av människor. Här talar nu Paulus till du som kallar dig jude och förlitar dig på lagen. Och det talar alltså för att församlingen som han vänder sig till innehåller också omskurna judar som inte tror på Kristus, utan som verkligen förlitar sig på lagen. Givetvis finns här också Jesus troende judar, men spännvidden är alltså stor och det knakar i godset. Mot slutet av brevet talar han lika personligt till de oomskurna, 11:e kapitlet i Romarbrevet. Och det är ju klart, när Paulus säger att jag har skrivit lite väl uppriktigt, så kan man förstå att det fanns de bland de omskurna som tyckte det här var lite väl uppriktigt, det vi läste nyss. Du fördömer stöld men är själv en tjuv. Ja, jag tror nog att de flesta kunde förstå det här, att också avundsjukan jämställer oss med tjuven, även om vi inte har tillgripit någon annans egendom. Så pass tror jag att judarna kunde tänka själva och förstå själva. Men i 11:e kapitlet, som sagt, där talar han istället till de hedna kristna. 17:e vers. Där ger han ju bilden av olivträdet, det äkta olivträdet vars grenar bröts bort, åtminstone en del av grenarna. En del av judarna bröts bort för att hedningarna skulle ympas in. Och då skriver han så här: om några av olivträdets grenar har brutits bort och du som är en gren av en vildoliv har ympats in istället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Det fanns alltså de som gjorde. Och de tyckte naturligtvis också att Paulus skrev lite väl uppriktigt. Om du gör det ska du veta, det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. Nu säger du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Ja visst, det bröts bort därför att de inte trodde. Men du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig utan ta dig i akt. Ty om Gud inte skonade de ursprungliga grenarna ska han inte heller skona dig. Du ser att Gud är både god och sträng. Sträng mot dem som har fallit. God mot dig om du håller fast vid hans godhet, annars blir också du bortskur. De andra blir däremot inympade såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd? Bröder, för att ni inte ska förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni ska känna till denna hemlighet. En del av israeliterna är förstockade och ska förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då ska hela Israel bli räddat, som det står skrivet. Från Sion ska befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med dem betyder att jag lyfter av dem deras synder. Ser man till evangeliet är det Guds fiender för er skull. Ser man till utkårelsen är det hans älskade för fädernas skull. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Ja, det här är förmaning alltså till de hedna kristna nu i denna brokigt sammansatta skara. Och det är också lite väl uppriktigt. Det fanns säkert de som tyckte att Paulus tog sig ton i onödan. Ni har ingen anledning att förhäva er gentemot de omskurna. Utan detta är så att säga grundtanken, att ni måste godta varandra. Vi ska strax läsa mer om det. Och Paulus är noga innan han skriver det här med att betona att Israels folk, det omskurna, är fortfarande det utvalda folket. Och att hedningarna inte kan få del av evangeliets fullhet förrän judarna har kommit till tro. 11:11. Jag frågar då, kanske snavade det, judarna alltså, för att det skulle falla? Visst inte. Men när de föll blev det till räddning för hedningarna, för att detta skulle sporra deras egen avund. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad ska då inte deras fulla styrka ge? Men till er hedningar vill jag säga, just som apostel för hedningarna prisar jag min tjänst. Kanske kan jag väcka mina stamfränders avund och rädda några av dem. Ty om detta att det försköts gav världen försoning, vad ska då deras upptagande ge om inte liv för de döda? Om det första brödet är heligt är hela baket heligt, och om roten är helig är också grenarna heliga. I det judiska offerväsendet fanns den här stadgan att av årets skörd bar man fram det första som ett offer till Gud. Och därmed blev hela skörden helig. Om nu Israels folk är heligt, så kommer alla folk som tror på Israels Gud att bli heliga. Men, säger jag, detta kan ändå inte i synlig förståelse inträffa förrän Israels folk har kommit till tro. Detta att det försköts innebar frälsning för de andra folken. Men inte förrän det kommer till tro så innebär det att de döda kan uppstå. Och det är ju där vi lever för närvarande. Alla löften är givna, men alla vi ber för blir inte friska. Jesus har redan både dött och uppstått för inte bara för våra synder utan också för vårt helande. Och ändå kan vi bli både snuviga och hostiga och få nageltrång och lite av varje. Annat icke att förglömma. Och det beror på att judarna har ännu inte i fullt antal kommit till tro. Vi ska gå till 3:e kapitlet. Och fortsätta att läsa det vi läste nyss. Vi läste ju alltså 2:a kapitlet ut. Så ställer Paulus en intressant fråga. Vi börjar på 3:e kapitlet. Vilket företräde har då judarna? Vilken fördel ger omskärelsen? En stor fördel på alla sätt. Först och främst Guds ord anförtroddes åt dem. Och då blir man ju lite förvirrad. Nyss har han ju sagt att omskärelsen betyder egentligen ingenting. Utan det som betyder något är ju hur man lever. Och den som är oomskuren och lever bra kan bli den till dom som är omskuren och lever dåligt. Och så ställer han, vilket företräde har då judarna, vilken fördel ger omskärelsen? Ja, säger vidare, det betyder ju naturligtvis ingenting. Jo, säger Paulus, det gör det. Det betyder en stor fördel på alla sätt. Hela tiden håller han nu alltså på att matcha de här stridiga grupperna mot varandra i församlingen. Han försöker hela tiden att öppna ögonen på dem. Ni måste se på vad sätt Gud har välsignat dem som ni tycker helst borde gå sin väg. Det ska bli en jord och en herde, står det i denna söndags evangelietext. Och Romarbrevet är ett utmärkt exempel på hur Paulus arbetar i den andan. Han försöker hela tiden att göra det till en jord och en herde. Inte genom att göra alla lika, utan genom att lära alla att respektera varandra. Nå, vilket företräde har då judarna? Och vilken fördel ger omskärelsen? Ja, en stor fördel, säger Paulus. Ja, säger vi. Då får vi börja leta här. Var står nu den fördelen då? Ja, sen börjar han ju tala om att folkets trolöshet kan inte upphäva Guds trofasthet. Och sen kommer en massa citat ifrån Gamla testamentet. Det finns ingen som är rättfärdig, ingen enda. Och sen kommer det här som Luther upptäckte, att vi blir ju rättfärdiggjorda av tron på Jesus Kristus och inte av laggärningar. Men det är ju inte svar på frågan vilken förmån judarna har av omskärelsen, säger vi. Jo, han svarar på sin egen fråga. Men han gör det på ett sätt som vi har svårt att se. Det kommer mot slutet av tredje kapitlet. 29 versen. Eller är Gud bara judarnas Gud och inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Så visst som Gud är en, han som ska göra de omskurna rättfärdiga av tro och de oomskurna rättfärdiga genom tro. Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls, vi befäster lagen. Här trampar han ju nu på ömma judiska tår. För judarna tyckte ju att, ja visst, det här är ju vår Gud och inte hedningarnas. Och samtidigt säger han, men Gud har ju skapat alla människor. Han har ju skapat hela jorden. Jo, det måste ju varje jude hålla med om. Då kan ju Gud inte bara vara judarnas Gud, utan han måste ju vara alla folks Gud. Jo, det måste ju också den mest ortodoxa jude hålla med om. Gud är naturligtvis alla människors Gud. Ha, nåväl. Då kommer vi till svaret på frågan. Gud ska göra de omskurna rättfärdiga av tro och de oomskurna rättfärdiga genom tro. Vad i all världen menar Karl nu? Frågar vi. Jo, det är lättare att se i grekiskan än i svenskan. Ty detta att de omskurna blir rättfärdiga av tro, det är något direkt. Och att de oomskurna blir rättfärdiga genom tro är något indirekt. När judarna kommer till tro, då är frälsningen avslutad. Judarnas tro innebär direkt att de döda uppstår. Och eftersom alla löften gäller det judiska folket, alla förbunden gäller det judiska folket. Jag ska sluta ett nytt förbund med Judas hus och med Israels hus. Icke ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder, det förbund som de bröt. Också det nya förbundet är slutet med Judas hus och med Israels hus. Men vi får vara med. Vi är judar i reserven, så att säga. Vi är inympade. Men det betyder att vi som är inympade kan inte nå målet före dem som, så att säga, hör till trädet självt. Så när judarna blir rättfärdiga av tro, då blir vi rättfärdiga genom tro. Och det betyder alltså, vilket företräde har då judarna, vilken fördel ger omskärelsen? Jo, det är företrädet och den fördelen att Guds ord gavs till dem. Guds löften gavs till dem. Förbunden gavs till dem. Och det betyder att ingenting kan slutgiltigt hända med de andra folken förrän det har hänt med Israel. Tanken återkommer i 9 kapitlet. De 5 första verserna. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Den heliga ande låter även mitt samvete bestyrka det, ty jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt. Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus, om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder. Det är ju israeliterna som har fått söners rätt, härligheten, förbunden pluralis, lagen, gudstjänsten och löfterna. De har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting Gud, välsignad i evighet. Amen. Alltså, dem tillhör barnaskapet, som det står i gamla översättningen, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löfterna. Vi är inte vana att tänka så här. Vi är inte ens vana att läsa Romarbrevet så här. Utan vi läser företrädesvis de delar som i lika mån gäller judar och hedningar. Alltså de delar som handlar om rättfärdiggörelsen genom Jesus Kristus. Ty i det avseendet är det ingen skillnad mellan jude och grek. Här är icke jude eller grek, säger Paulus i Galaterbrevet. När då? Jo, när det gäller rättfärdiggörelsen. Här är icke jude eller grek. Alla blir rättfärdiggjorda på samma sätt. Men ändå har Gud utvalt det judiska folket för en speciell historisk uppgift. Och det måste hedna folken respektera. På samma sätt som det judiska folket här åläggs att respektera hedna folkens inympande i olivträd. Vi går tillbaka till fjärde kapitlet. Där fortsätter Paulus att vända sig till de omskurna. Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vårt folks stamfar? Hur gick det för honom? Om han blev rättfärdig genom gärningar har han något att vara stolt över, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Den som har gärningar att peka på får sin lön som en nåd, inte som en nåd utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet. Så prisar också David den människa salig som Gud räknar som rättfärdig oberoende av hennes gärningar. Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är utplånade. Salig den som Herren inte tillräknar synd. Denna saligprisning gäller den bara de omskurna eller också de oomskurna. Jag har redan sagt, för sin tros skull räknades Abraham som rättfärdig. Och när skedde det? Före eller efter omskärelsen? Före, inte efter. Omskärelsens tecken fick han som bekräftelse på att han redan som oomskuren var rättfärdig genom sin tro. Så skulle han bli far till alla oomskurna som tror, så att dessa kunde räknas som rättfärdig. Han skulle också bli far till de omskurna, för dem som inte bara är omskurna utan också följer trons väg, den som vår fader Abraham vandrade redan innan han blev omskuren. Ja, Paulus fäster nu stor uppmärksamhet vid Abraham, vårt folks stamfar, som han skriver. Nu vänder han sig till juda. Hur var det med honom? Jo, han blev omskuren, okej. Men redan innan han blev det hade Gud räknat honom som rättfärdig därför att han trodde på Guds tilltal. Och så beskriver nu Paulus Abraham som stamfar i två hänseenden. Till de omskurna och till de oomskurna som tror. Som vandrar i samma tro som han. Och här kanske man måste ha lite kunskaper i hebreiska för att förstå hur Paulus tänker. En fader, så att säga, i judisk mening, är inte bara den som har gett halva sin arvsmassa åt en annan individ, så att säga. 24 kromosomer, eller 23 kromosomer från mamman och 23 från pappan. Utan en fader är den som ger av sitt eget väsen till en annan människa. Det kan man också göra som inspiratör. Man kan på olika sätt ge av sin egen personlighet, sitt eget sätt att leva till andra, och då också räknas som fader. Gud är vår himmelske fader och vi är hans barn. faderskapet så att säga i judisk mening är mera vittfamnande än det är för oss. Och Gud har alltså utvalt nu de omskurna till en särskild historisk uppgift. Med dem har han slutit förbunden. Med de omskurna, till de omskurna är löftena givna. Och med Israels folk som centrum bygger han upp världshistorien. Men säger vi, det här är ju inte demokratiskt. Det är ju inte jämlikt det här. Nej, det är det inte. Det är inte jämlikt. Men Gud skapar inte gemenskap genom att göra alla lika. Det läste vi om igår i första Korinthierbrevet. Ögat kan inte säga till handen, du är inget öga, jag behöver dig inte. Utan han gör oss alla olika. För att vi ska behöva varandra. Det är hans sätt att skapa gemenskap. Men andra kapitlets elfte vers. Där skriver ju Paulus att Gud gör inte skillnad på människor. Eller som det står i gamla översättningen, Gud har inte anseende till personen. Hej, det har han inte. Men när Gud ändå utväljer så betyder det att han utväljer utan att ha anseende till personen. Om han till exempel skulle utvälja dig att bli missionär så är det inte därför att Gud har tittat över jordens yta och nu ska vi se om det finns någon lämplig figur här som skulle ha meriten nog. Ja, men där är du ju. Dig ska vi göra till missionär. Du är säkert duktig nog. Det är inte Guds utväljande. Gud är allsmäktig och det betyder att han kan välja vem han vill till vad han vill. Han behöver inte gå efter dina och mina meriter utan han kan välja vem han vill till vad han vill. Om du låter som en skata när du sjunger och han utväljer dig till att bli lovsångsledare så kommer du att låta som Pavarotti, jag lovar. Men kanske bara när du sjunger lovsång, vem vet? Och Paulus stryker under detta i 9:e kapitlet i Romarbrevet. Just denna aspekten av Guds utväljande. Och är väldigt noga med att stryka under det för att både omskurna och oomskurna ska kunna respektera varandra i samma församling. 9:e kapitlet. 10:e versen. Likadant var det när Rebecka hade blivit havande med två barn genom en och samma man, vår fader Isak. Innan de var födda och hunnit göra vare sig gott eller ont, Guds beslut att välja fritt skulle stå fast. Och gärningar ingenting betyda, endast han själv, han som kallar. Redan då fick hon höra orden, den äldre ska tjäna den yngre. Det är också skrivet, Jakob har jag utvalt, men Esau har jag förkastat. Vad innebär nu detta? Kan Gud göra orätt? Naturligtvis inte. Han säger ju till Mose, jag ska förbarma mig över vem jag vill. Och jag ska ha medlidande med vem jag vill. Alltså kommer det inte an på människans vilja eller strävanden utan på Guds förbarmande. Skriften säger ju till farao, det var därför jag upphöjde dig, för att jag skulle visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Så förbarmar han sig över vem han vill och förhärdar vem han vill. Det är en av de mera svårsmälta passagerna i Romarbrevet det här. Men även om vi inte förstår allt och än mindre har tid att försöka att förstå allt i den 18:e versen. Så kan vi ändå konstatera att Gud väljer inte med utgångspunkt ifrån dina och mina egenskaper. Därför att då skulle det bli förtjänst. Utan han bara väljer. Vilken kallelse han än ger dig så är den omöjlig. Utan honom kan du ingenting göra. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och därför bygger det hela inte på din lämplighet, utan på hans utväljande, hans nåd. Vi ska bläddra, göra en liten utvikning till första Korinthierbrevet 7. För att där något mer läsa om Paulus syn på förhållandet i, så att säga, det nya förbundets tid mellan omskurna och oomskurna. Första Korinthierbrevet 7 och 17. I övrigt skall var och en leva med den lott som Herren har tilldelat honom, sådan han var då Gud kallade honom. Det är den regel jag ger alla församlingar. Den som var omskuren när han blev kallad skall inte ändra på det. Den som var oomskuren skall inte låta omskära sig. Omskärelse eller förhud, det är likgiltigt. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Paulus uttrycker sig mera konkret, så att säga, i grundtexten. Den som var omskuren ska inte kränga på sig förhuden igen. Och det menas alltså att den som är jude ska fortsätta att leva på judiskt vis. Han ska inte förneka sin judiska identitet därför att han tillhör ett folk som har en speciell kallelse under världshistoriens gång. Men ni har ändå samma herre, förmanar Paulus nu ständigt Jesus troende hedningar och omskurna. Ni tillhör samma Gud. Och därför måste ni ändå kunna godta varandra. Och det är slutklämmen i Romarbrevet. Som vi nu ska titta lite närmare på. 14 och 15 kapitlet ska vi titta lite mera på i detalj. För det är ju också texter som vi läser mera undantagsvis. Just därför att detta är förmaningar in i en församling där Paulus försöker att öppna ögonen på de två grupperna så att de ska se varandra med Guds ögon. Och då skriver han så här, 14 kapitel från början. Den som är svag i tron ska ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar. Den enes tro tillåter honom att äta vad som helst, medan den som är svag i tron bara äter grönsaker. Ja, nu är det ju inte så att vegetarianer och värlandister ska ställas i skamvrån, och inte judar heller. Det här handlar ju om de judiska matreglerna. De som judarna har hunnit bygga på är med ett par varv till under mellantiden. Med korser och dubbla serviser och två diskmaskiner och så vidare. Det här uttrycket svag i tron tror jag är dubbeltydigt. För oss, inte minst i trosrörelsens tidevarv, så är det ju väldigt mycket detta att man liksom har inte kommit så långt på vägen. Utan man är egentligen ganska ynklig i sin tro. Det behöver inte betyda. Utan det kan också betyda att man i tro har gjort sig svag. Att man i tro har avstått från någon del av sitt liv. Och det tror jag är en tolkning som liksom mera stämmer nu med det jag uppfattar som brevets huvudbudskap. Att de som är omskurna, de har i uppgift att undvika vissa maträtter. Den judiska traditionen ska de som är frigjorda från den judiska traditionen inte sätta sig över. Och liksom säga det att ät ni bara. Ni är välkomna hem till mig på fläskkotlett. Jag vet att Herren säger till Petrus att det jag har förklarat för rent ska inte du förklara för orent. Och han får ju se alla sorters för judar oätliga maträtter komma ner i en duk från himlen. Men Paulus menar, och det är budskapet i detta 14 kapitel, att för matens skull ska vi inte göra oss till ovänner med varandra. Det är viktigare att församlingen hålls ihop än att vi bråkar om matregler. Och det är ju en viktig lärdom som vi kunde applicera på många andra ting. Också i den hedna kristna församlingen sedan judar och hedna kristna gick åt varsitt håll. Den som vågar äta ska inte förakta den som inte gör det. Den som inte vågar äta ska inte döma den som vågar. Gud har ju godtagit honom. Vad har du för rätt att döma den som är i en annans tjänst? Om han står eller faller angår bara hans egen herre. Men han faller inte, till Herren är stark nog att hålla honom upprätt. Och så märker vi igen skillnaden mellan judiskt och hedna kristet tänkesätt. Den ene gör skillnad på dagar. För den andra är de alla likvärdiga. Var och en ska vara fast i sin övertygelse. Den som alltid tänker på vad det är för dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren, han tackar ju Gud. Den som inte äter avstår med tanke på Herren och han tackar också Gud. Ty ingen av oss lever för sin egen skull och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever, lever vi för Herren och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör hör vi alltså Herren till. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla ska vi en gång stå inför Guds domstol. Ja, det här är det ju alltså viktigt. Paulus säger, det är nu viktigt att ni får lära er att respektera varandras särart inför Gud. Utan att så att säga lägga mänskliga värderingar av att något är finare än något annat. Ingen får förakta den andra, säger han. Vi försöker alltid komma till rätta med föraktet genom att göra alla lika. Men det är alltså inte Guds modell. Gud säger, jag ska kunna göra er alla olika. Och sedan förvänta mig att ni kommer till mig med ert förakt så att jag får rena er. Ty det är så synden ska hanteras. Låt oss därför inte längre döma varandra. Istället ska ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla. I min tro på Herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt. Nu talar Paulus alltså utifrån sin egen uppfattning. Han är jude och han är Jesus troende. Han vet att jag får lov att äta all mat. Men han säger samtidigt, jag försöker inte pracka den uppfattningen på någon. Jag försöker inte döma någon som har en annan uppfattning. För mig är det så viktigt att var och en är äkta. Därför att när vi prackar våra uppfattningar på varandra, då gör vi varandra till hycklare. Om vi tänker oss då en jude som till exempel tänker att nej, fläskkotlett, det får man inte äta. Och så tänker han att ja, men alla andra äter fläskkotlett, så då gör jag det också. Då bedriver han ju alltså hyckleri. Och Paulus säger, det är viktigare att vi undviker hyckleriet och ger varandra den friheten att vara äkta än att vi dömer varandra för att alla ska göra lika. Om du sårar din broder med vad du äter, då lever du inte längre efter kärlekens bud. Låt inte din mat bringa den i fördärvet som Kristus dog för. Se till att man inte talar illa om det goda som är ert. Till Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir uppskattad av människor. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskap. Riv inte ner Guds verk för matens skull. Allt är rent men det är inte bra för den som äter och kommer på fall. Det är bra att avstå från kött och vin och annat som blir en stötesten för din broder. Låt din egen tro vara en sak mellan dig och Gud. Salig den som inte behöver döma sig själv för det val han träffar. Men den som äter fast han hyser betänkligheter är dömd därför att han inte handlar i tro. Allt som inte sker i tro är synd. Allt som inte är äkta i vårt liv kommer ju förr eller senare att leda oss ut i mörkret. Det är bättre att vara äkta och avstå från fläskkotlett än att äta fläskkotlett för skams skull och ändå vara osäker i sitt inre. Ty så blir det när vi börjar döma varandra. Då börjar vi också hyckla inför varandra. Låt detta få mogna fram i sin egen takt hos var och en. Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på oss själva. Vi ska var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger upp. Kristus tänkte inte på sig själv. Nej, det står skrivet, dina smädares smädelser föll över mig. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Godta därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Jag menar, Kristus blev de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta de löften som getts åt fäderna. Och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Det står ju skrivet, därför skall jag prisa dig bland hedningarna och ditt namn skall jag lovsjunga. Vidare heter det, glädjer ni hedningar tillsammans med hans folk. Och en annan gång, lova Herren alla ni hedningar och lovsjung honom alla folk. Och Jesaja säger, han som är av Isais rot ska komma. Han som reser sig för att härska över hedningarna, på honom ska hedningarna hoppas. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andes kraft. Mina bröder, för min del har jag blivit övertygad om att ni själva är så fyllda av godhet och har så mycket av den fulla kunskapen att ni kan vägleda varandra. Ändå har jag skrivit till er, ibland lite väl uppriktigt, och påmint er om en del saker. Vi måste se Paulus herdehjärta. Det är det jag vill ta fram denna förmiddag. Hur angelägen Paulus är om att hålla ihop Guds folk. Ty Paulus brev har ofta använts när det varit kyrklig antisemitism på gång och gör så än idag. Då har man ofta hämtat vinklade citat, inte minst faktiskt ifrån Romarbrevet, för att bevisa att Gud är ointresserad av judarna och kommer att vara det till evig tid. Men det är uppenbart att Paulus skriver detta brev för att inte Guds folk ska gå skilda vägar. Själv var han ju kvar i synagogan på varje ny plats tills han blev utslängd. Han lät sig inte tystas. Men han gick inte frivilligt. Till varje ny stad han kom så gick han till synagogan. Därför att detta var Guds utvalda folk och är även så i Nya förbundets tid. Och han ville inte vara den som splittrade när hans mästare redan hade sagt, det ska bli en jord och en herde. Nu ska vi be. Herre, vi gläds åt det löftet att det ska bli en jord och en herd. Och det där att det blir en jord betyder kanske inte att alla blir exakt likadana som soldater i ett kompani. Samma uniform, samma gevär, samma marschänger. utan att vi kanske i högsta grad behåller vår särart. Men att vi det laget, synden är borta i vårt liv, så att vi kan glädjas åt varandras särart. Istället för att bli misstänksamma, avundsjuka, rasistiska, aggressiva, splittrande och splittrade. Åh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Aldrig har någon kunnat utforska hans vägar. Herre, vi lovar och prisar dig. Och vi tackar dig för att inte ens mänsklig brist och mänsklig synd, som gång på gång genom århundraden och årtusenden har splittrat din kropp och slitit den i stycken på nytt och på nytt, inte ens den synden ska kunna hindra dig från att genomföra dina avsikter. Till sist ska det bli en jord och en hed. Herre, vi lovar dig.